en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Idag så ska vi prata om prins Harry som dissade vänners bröllop. Och hur står det egentligen till med vänskapen med hans vänner? Och så ska vi prata om kung Charles nya löfte till sin bror.
Och självklart så tar vi upp prinsessa Madeleine och flytten som blev flyttad. Och så ska vi prata om mannen som döms för högförräderi efter att ha planerat ett mord på en regent.
Och vi börjar med veckans Harry och Meghan.
Hur är läget egentligen mellan prins Harry och hans gamla kompisar från förr? Vi har ju tidigare berättat att det skar sig mellan de gamla skolkompisarna och Meghan när de träffades första gången. 2016 så bjöd prinsen in sina närmaste 16 vänner med sina respektive till en helg på Sandringham. Och syftet var ju att alla skulle få träffa Meghan innan det var dags för bröllop. Men Harrys kompisar, de blev inte särskilt imponerade av prinsens nya flickvän.
Nej, killgänget, de skämtade bland annat om feminism och transpersoner, och Meghan sa ifrån flera gånger under den där helgen, och det kan man ju verkligen hylla henne för. Sådana där skämt har ju liksom inte något existensberättigande, men enligt boken Revenge, Meghan Harry and the War Between the Windsors av Tom Bower, så tog ju vännerna det här väldigt fel.
Ja, men han skriver i sin bok att enligt Harrys vänner tillrättavisade hon dem för minsta olämpliga nyans. Ingen undantogs. Och när vännerna då skulle köra hem efteråt från den här helgen så höll de på att texta varandra och skicka en massa sms fram och tillbaka. Och då var det någon som skrev att herregud, vad är det med henne? Någon annan skrev Harry måste vara galen. Och det är ju inte särskilt trevlig omdömen om en ny flickvän.
Och ungefär ett år senare så hände något liknande. Harry och Meghan, de var bjudna på bröllop på Jamaica. Och det var Harrys barndomsvän Tom Skippy Inskips som gifte sig. Och ett 40-tal vänner var på plats. Och de som då inte träffat Meghan tidigare såg fram emot att lära känna henne. Men enligt den här boken då så blev de snabbt besvikna. För vännerna menar att Meghan klagade på maten och betedde sig väldigt, vad de kallade, prinsessigt.
Ja, alltså, jag måste bara nämna det här med namnet, Sara. Tom Skippy Inskips. Det låter ju lite som ett skämt. Men tydligen är det så att han kallas för Skippy. Hans efternamn är ju Inskips, så det blir väl Skippy då.
Ja, men det låter ganska kul när man säger dem ihop allihopa.
Ja, men verkligen.
Ja.
Ja, men i alla fall då, trots att man känt till att det varit lite problematiskt mellan Meghan och Harrys vänner, så var det faktiskt så att många chockades över att se att prinsen inte var med på en av sina allra bästa vänners bröllop. Och det var Jack Mann som gifte sig häromveckan med Isabella Clark. Och ja, Jack Mann står ju jättenära Harry.
Ja, det här är ju en vän som beskrivs som prins Harrys riktiga bästman. Nu var det ju prins William som stod vid Harrys sida på bröllopet, men hade inte han gjort det så hade det absolut varit Jack Mann som skulle ha gjort det. De var ju med i samma vänskapsgrupp och kallade sig för Band of Brothers. Och en bild på honom och prinsen visades i den här dokumentärserien på Netflix. Så då fick vi se dem tillsammans och de verkar stå varandra väldigt nära.
Ja, man vet ju inte om Harry fick förhinder, så kunde det ju ha varit. Absolut, det här bröllopet var ju i Storbritannien. Eller om på något annat sätt kanske inte kunde vara med på bröllopet, det kanske finns en annan orsak. Men självklart så drar ju brittiska medier stora paralleller då på detta. Bland annat till Harrys självbiografi Spare, som avslöjade en hel del kring kungafamiljen, men även kring Harrys vänner. Och i slutet av boken så skriver ju faktiskt Harry att han blev, som han säger då, bestraffad efter intervjun med Oprah av några av sina närmaste vänner. Så att på något sätt så har han ju också kanske glidit ifrån några av de här barndomsvännerna eller skolkompisarna efter allt som har varit. Sen vet man ju inte om detta gäller också Jack Mann, men är det så är det ju såklart jättesorgligt.
Ja, och det där, när det kommer till just det där att vännernas reaktioner på den här intervjun, så är det faktiskt någonting han själv bekräftar, som du sa igen i boken. Så att det har ju uppenbarligen bildats någon form av spricka inom vänskapen.
Mm. Ja, vi får se vidare vad som händer där. Vi ska också ta upp en kommentar som vi fått ifrån Anna. I det andra frågeavsnittet som vi har sänt nu i sommar så pratade vi om prinsessa Leonors efternamn. Hon står ju då som Bernadotte O'Neill i sitt pass. Och vi hade helt uppenbarligen gamla uppgifter om namnlagen. Vi har fått en jättegullig hälsning från Anna. Hon är folkbokföringshandläggare så hon vet vad hon pratar om.
Hon har koll på läget.
Ja, men hon har koll på läget. Och hon skrev jättegulligt till oss. Och så berättade hon så här att nu är det så att man kan faktiskt ha två efternamn. Däremot så kan man inte längre lägga till något mellannamn längre. Så det är två efternamn som gäller om man ska följa lagen. Och det var tydligen 2017 då som den här lagen ändrades kring efternamn. Så tusen tack Anna, vi uppskattar alltid sådana här kommentarer. Och då kan vi alltid rätta till om något har blivit fel.
Jag älskar att vi har så himla engagerade lyssnare som hör av sig och har koll på läget. Vi uppskattar verkligen när ni hör av er till oss.
Absolut. Men vi ska gå tillbaka till Storbritannien för där kom en ganska sorglig nyhet häromveckan. Det är ju så att Sarah Ferguson, eller Fergie som hon kallas, hon var ju tidigare gift med prins Andrew. Hon har fått bröstcancer. Fergie är ju 63 år gammal och har då nyligen genomgått en framgångsrik singelmastektomi på King Edward den VII:s sjukhus i London. Och det innebär att hon alltså opererat bort ett av sina bröst. Och i sin podd T-talk så berättar Fergie om cancerbeskedet och jag tycker vi lyssnar lite på vad hon säger om det.
Then from there I then went to the Royal Free NHS and had contrast put in my arm, and that's when the shadow looked like a bit of a splat shadow.
Mm-hmm.
And then from the drive from the Royal Free to Edward VII, I sort of looked up mastectomy.
Mm-hmm.
And then and then pathology came back a few days later, and then of course your mind has already gone racing mm-hmm. in every direction.
Mm-hmm.
And then on the get a text saying we think it's mastectomy, mm-hmm. then your mind plays more tricks.
Mm-hmm.
And then you go and meet the reconstructive surgeon and you suddenly think, okay, we can do this.
Mm.
He does the Dieppe flap, which is available on the NHS. And if anyone out there needs that, you must tell your doctor, tell your GP, you know, it is available. It's a long old process, but you know, it is available.
Do they always do it at the same time?
No, not always, no. A lot of, I think it's a very time consuming and probably there's a lot of people that need a mastectomy and then to do reconstruction straight away. I was just very lucky that Stuart James was available with his entire team.
Fergie berättade ju hur läkaren upptäckte tumören som en liten skugga och att hon googlade mastektomi i bilen på väg hem från läkaren. Och när hon träffade honom igen så fick hon bekräftat att det var cancer och att hon kunde operera bort sitt ena bröst. Och det gjorde hon och hon uppmuntrar lyssnarna att skaffa information om hur man gör en bröstrekonstruktion. Så att här delar hon ju verkligen med sig om hur hon fick det här tråkiga beskedet.
Ja, och i podden så säger hon även att hon är väldigt stolt över sina döttrar som har tagit det så bra och att hon mår helt okej efter operationen. Och jag tycker att hon låter ju ändå pigg. Det är ju en stor operation att men, ta bort en kroppsdel. Men hon verkar ha återhämtat sig bra.
Ja, och det är vi väldigt glada för.
Och vi har ju tidigare pratat om att kung Charles har tagit beslutet att se över den ekonomiska biten inom kungafamiljen. En del av planen handlar ju om att dra ner på antalet kungliga bostäder och minska på utbetalningar och försörjning då till övriga familjen. Och det här har ju drabbat då Fergies exman Andrew väldigt hårt. Och som ni vet, prins Andrew och Fergie, de bor ju tillsammans. De bor ju på Royal Lodge och det är ett stort hus, så de har väl typ varsin del av det här huset. Men eftersom Andrew inte längre är en arbetande kunglighet sedan 2019 så har han inte samma berättigande till de här pengarna som ja, en del andra i familjen.
Och kung Charles använder ju de inkomster som han får ifrån hertigdömet Lancaster till att försörja familjen. Och de pengarna säger man kommer från private purse och har ingenting att göra med apanaget från staten. Det här är de pengarna då som Andrew nu troligtvis inte kommer att få längre. Tidigare så fick han 3,4 miljoner per år av sin bror och i och med det så har ju Andrew, när han då inte längre får pengarna, så har han inte längre rollat på kvar den här stora vita lyxvillan Royal Lodge vid Windsor. Jag kan tänka mig att den är ganska så dyr att ha i drift. Den är ju enorm.
Oh ja, det är den. Och som sagt, han bor ju där med Fergie och de har ju 30 rum att husera i, det är inte dåligt.
Nej.
Och kungen sägs då ha erbjudit honom det mindre huset Frogmore Cottage istället. Och det var ju det huset som Harry och Meghan bodde i efter bröllopet. Men nu verkar det som att kungen har ändrat sig lite, för brittiska tidningar, bland annat Mirror, säger att kungen kommer låta Andrew och Fergie bo kvar så länge som Fergie återhämtar sig från sin cancer. Och det fattar man ju. Kungen vill ju inte sparka ut sin bror och tidigare svägerska när de befinner sig i den här sitsen. Det är väl ganska mänskligt att tänka på det viset.
Men nu verkar det ju som om kungen även satt krokben för prins Andrews semesterplaner. För varje sommar så reser ju Andrew till Balmoral i Skottland för ett par veckors ledighet. Det vet vi, brittiska kungafamiljen älskar ju att spendera somrarna där. Men i år så har kung Charles bestämt att slottet ska hållas öppet för allmänheten ett par veckor extra, just för att dra in mer pengar till kungahuset helt enkelt. Och det innebär att Andrew tvingas ändra sina planer för sommaren, och för att slottet hålls ju annars stängt när de bor där. Det har ju såklart med säkerhet att göra. Men kung Charles beslut får helt enkelt göra att brorsan Andrew där får ändra sommarplanerna något.
Ja, men jag tänker att har man ett tjusigt hus på 30 rum i en härlig park i Windsor, så jag tror inte man lider så mycket av att inte få åka till Skottland faktiskt.
Nej, jag tror att han klarar sig.
Och sen har det också pratats om att Andrew vägrar flytta ut från Royal Lodge. Det här var innan man fick veta att det var cancer i familjen och sådär. Men som sagt, han kommer inte ha råd att underhålla det där slottet. Så att, vad har han för val egentligen?
Nej, och jag menar, hur ser... Alltså... Andrew har inte varit en arbetande kunglighet sedan 2019. Det kommer ju inte hända att han kommer kliva tillbaka in i den kungliga värmen heller. Så frågan är liksom vad han ska, hur han ska skaffa sig en inkomst. Det är nog ganska så klurigt för honom.
Absolut. Men Sara, på tal om flyttar, jag vet inte hur många frågor jag har fått, hur många kommentarer jag har fått, både på sociala medier och på mejl och sådär. Men vi måste ta upp det här med prinsessa Madeleines flytt.
Ja.
Det var ju nämligen så här, det var ju så här att i mars så meddelade hovet att prinsessa Madeleine med familj, de flyttar hem till Sverige. Och att barnet i hösten då ska börja skolan i Stockholm helt enkelt. Och hovet... De meddelar att den här flytten den var ju planerad till augusti i år. Men den 27 juni så kom andra besked.
Ja, då meddelar de att flyttplanen har skjutits fram till 2024. Och hovets informationschef Margareta Thorgren berättade för Expressen att helt enkelt förberedelsetiden varit för kort. Och hon fick även frågan då om det handlar om frågor kopplade till Migrationsverket. Och då svarade hon att det varken är ett migrationsärende, husförsäljningen eller något sådant. Hon sa bland annat så här till Expressen, citat: "Det är helt enkelt att tiden för familjen med allt som en flytt innebär, den har varit lite för kort." Slutcitat.
Ja, och så är det säkert. Men det är klart att det är lite speciellt att meddela i mars en flytt och sen ett par månader senare då ta tillbaka det och säga att nej, men de kommer vänta ett år. Det känns som att det har ju varit lite hipp som happ och fram och tillbaka här.
Ja, och jag tänkte också för att när man först då kommunicerade det här med flytten så var man ju ändå tydliga med att berätta att det var i augusti som det var planerat att ske. Och nu är det ändå så här 2024, det kan ju vara när som helst under nästa år. Så det är ju lite oklart när det här kommer att ske.
Och det är ju också så att mycket ska till innan hovet går ut med ett sånt här besked. Det är ett besked som rör prinsessan och hela hennes familj och hela deras tillvaro. Att flytta från USA till Sverige, det har krävts mycket förberedelser och mycket har hänt bakom kulisserna innan hovet går ut med sånt här meddelande. När de går ut med meddelandet så vet man ju att det kommer bli en flytt.
Ja. Nej, men det här har ju skapat ganska mycket, som du säger, man får väldigt många frågor om det här och många undrar vad det egentligen är som har hänt och varför man har valt att senare lägga flytten. Det här kommer vi såklart att följa och prata mer om här i podden. Men det vi vet, även om flytten inte blir av som planerat i augusti, så vet vi att prinsessa Madeleine med familj är i Sverige nu och verkar som att de ska spendera sommaren här, och de kommer ju att delta vid firandet av kronprinsessan Victorias 46-årsdag också.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och det är ju på fredag. Vi spelar in podden på onsdag den 12:e, så om 2 dagar så är det dags för födelsedag. Ni kanske, när ni lyssnar på den här podden, kanske redan har sett firandet. Det är den 14 juli då. Traditionsenligt så kommer ju Victoria fira på Öland, så som hon alltid gör. Det har ju blivit lite som Ölands nationaldag i och med att man hållit på i så många år. Det är väl 45 år va?
Första,
det är 79 var första gången.
Första Victoria-dagen arrangerades 79. Men allra första gången som kronprinsessan mötte media utanför Soliden, då var hon ju faktiskt bara 18 dagar gammal. Och ja, men där och då skapades ju en ny tradition för kungafamiljen, där kronprinsessan firar födelsedagen på Solidens slott.
Ja, från början så var det ju en enkel tillställning på Soliden, men det har ju vuxit enormt de senaste åren. Och det är ju Kai Wiestål som grundade firandet, och han höll ju i det arrangemanget i över 40 år. Och han kom på att det varje år skulle delas ut ett stipendium till en sportprofil. Jag tror Ingmar Stenmark var den första som fick ta emot priset.
Ja, det var han. Det var han.
Och när Victoriadagen då firade 40 år så valde Kai Wiestål att kliva åt sidan. Och därefter så fick han fick faktiskt en medalj av kungen. En medalj i 8:e storleken med motiveringen för förtjänstfulla insatser som initiativtagare och ansvarig för Victoriadagarna på Öland. Och jag har ju träffat Kai jättemånga gånger. Alla de år man har varit där nere på Öland och bevakat Victoriadagen så finns ju han, eller fanns ju han där. Otroligt trevlig och charmig man. Men tyvärr då, så 2020 under pandemin så dog Kai Wiestål efter att fått covid-19 helt enkelt. Jättetråkigt.
Ja, och numera så pågår ju firandet under hela veckan och heter ju faktiskt inte längre Victoriadagen utan Victoriadagarna. Och det är ju aktiviteter som Victoriagolfen, Victorialoppet, Victoriapadden och massa annat, just för att man vill inspirera till fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. Och kungafamiljen är ju som sagt redan på plats på Soliden. Svensk Damtidning berättar att prins Daniel, prins Carl Philip och Chris O'Neill tog med sig sina söner för en minigolfrunda i Borgholm. Och vittnen berättar att de såg väldigt avslappnade ut och hade roligt på minigolfbanan.
Ja, men det är ju jättekul att de gör saker som alla andra familjer också gör. Det kan vara underbart att ta med barnen på minigolf. Det kan också vara fruktansvärt. Det beror på vem som leder, vem som vinner och hur barnen är funtade, helt enkelt.
Är inte minigolf en sån? Man tänker alltid att det ska bli så roligt och sen tröttnar man typ efter bana 2.
Nej, men jag älskar det. Jag tycker det är svinkul.
Är det sant?
Ja, alltså jag tror att jag... Ja, men jag är nog den i familjen som tycker det är roligast, faktiskt. Ja, det är kul. Ja, inte varje dag, men ibland.
Vi får köra en minigolfrunda någon gång, Jenny.
Oh ja. Mm. Men som sagt, på fredag så inleds ju själva firandet på födelsedagen vid Solidens slott. Kungaparet och kronprinsessparet kommer ut då framför rundeln, som det kallas, vid slottet. Det är precis framför slottet vid 4:15. Och där kommer besökarna få möjlighet att gratulera kronprinsessan. Men jag måste bara säga det. Det är ju nya tider nu. För under pandemin så bestämde man ju att man stängde ju grindarna till Soliden. Stora folkmassor fick ju inte samlas på det viset, så att man firade ju på ett annat sätt. Och det håller man faktiskt fast vid. Jag var i kontakt med hovet kring detta för ett par dagar sedan och de bekräftade att det finns inga planer på att gå tillbaka till den gamla ordningen med timslånga promenader för kronprinsessan. Hon gick ut med avspärrningarna och pratade med precis alla som ville byta ett ord med henne. Hon tog emot blommor, hon gratulerades. Men det är faktiskt slut med det. Det kommer inte att komma tillbaka på det viset.
Men det är ju, jag förstår det på ett sätt, men samtidigt tycker jag att det är lite tråkigt, för att när man har varit på plats på Öland vid firandet så är det ju just precis det som så många uppskattar. Det här med att kronprinsessan verkligen har tagit sig, som du sa, vi pratar liksom timmar, att gå och hälsa på alla besökare, ta i hand, ta emot presenter, och folket har då fått chans att gratulera kronprinsessan väldigt personligt. Men nu är det alltså slut med det, och jag tror att många kommer att sakna det, och det har varit lite hela grejen med att stå och köa så länge utanför Solidens slott från tidig morgon. Och, ja, jag tycker det är lite tråkigt att man har valt att ta bort det.
Ja, för det är inte bara ölänningar utan det är ju tyska besökare, det är folk från Danmark, Finland, Norge. Så att det är otroligt, jag menar, ett par av de där åren som jag varit där så har det slagit riktigt rekord i besöksantal med ett par tusen som är då inne på Soliden på det området. Alla kan naturligtvis inte prata med kronprinsessan, men det är många som har velat göra det. Men som sagt, det är en ny ordning nu, nya tider. Men efter det kronprinsessan då med familj har kommit ut utanför slottet, så ska ju kungen som vanligt då vanligtvis hurra för kronprinsessan. Man sjunger "Jag må leva". Och den här gången så gör man det med en kör, helt enkelt. En barnkör som kommer vara där också. Och sen går det snabbt. Ja, det är trevligt, men sen går det snabbt. För sen ska de upp i vagnen och färdas i kortege genom Borgholm till Borgholms slottsruin.
Ja, och där fortsätter ju firandet med konsert och kronprinsessan ska dela ut Victoriapriset. Och årets pristagare är hockeyspelaren Erik Karlsson som under fjolårssäsongen blev första back på 30 år att nå 101 poäng på 82 matcher. Och den här konserten sänds ju sen i SVT1 med start klockan 9 på kvällen. Och på plats här vid konserten så kommer även prinsparet och prinsessparet att vara.
Och sen kommer vi ju absolut troligtvis få se Estelle och kanske Oscar också. Han är ju så pass stor nu så han skulle nog orka med och sitta där under kvällen. Däremot kommer vi inte få se Madeleine eller Carl Philips barn, utan det är fullt fokus på födelsedagsbarnet och hennes familj.
Jag tycker alltid det där brukar vara en väldigt trevlig konsert. Jag tycker det är så fint sen de flyttade det till slottsruinen. Det är en häftig miljö för konsert. Tidigare var det ju på Borgholms IP. Så jag tycker det är lite pampigt.
Absolut, men alla är inte lika glada.
Nej,
det är nämligen så. Det är nämligen så att i slottsruinen så tar man inte emot lika många i publiken som man gjorde på idrottsplatsen. Där kunde det vara flera tusen eller par tusen i alla fall. Det är det inte i slottsruinen. Och det var också något kommunalråd, minns jag, för var det 2 år sedan som klagade högljutt på att det var väldigt många VIP-biljetter för, ja, men sådana som sponsrar eventet som då skulle få sitta där. Och, ja, men det kanske var högst 300 biljetter som såldes till allmänheten. Så att man får väl ta det goda med det onda på något sätt. Det blir mycket finare tv i slottsruinen för de som sitter hemma och firar. Men lite trist för ölänningarna och besökarna.
Ja.
Men nu ska vi prata om något skrämmande faktiskt. Vi tar oss tillbaka till Storbritannien. En man döms nu för högförräderi efter att ha planerat att döda drottning Elisabeth.
Ja, men det här måste vi ju ta från början, eller hur? Julen 2021 så firade ju drottning Elisabeth jul på Windsor Castle. Vanligtvis så brukade hon tillsammans med familjen alltid fira på Sandringham. Men på grund av pandemin så stannade hon på Windsor. Och julfirandet kunde ju faktiskt ha fått en fruktansvärd vändning.
Ja, den då 19-åriga Jaswant Singh Chahil planerade att attackera och faktiskt ta livet av drottning Elisabeth under julfirandet. Han bröt sig in på området på morgonen och han närmade sig drottningens bostad. Han gick tydligen runt på området i över 2 timmar. Ja, till slut då så upptäckte vakterna honom. Jag kan ändå bli så förvånad över att han så lång tid kunde röra sig på området.
Ja, det är jättemärkligt.
Men han var maskerad och när vakterna frågade honom vart han var på väg så svarade han att han var där för att döda drottningen, så han sa ju det rätt ut. Ja, de upptäckte ju då att han var beväpnad med ett armborst och vakten han drog sin elpistol och ja, men grep honom helt enkelt. Och nu så döms han för högförräderi och han blir faktiskt den första personen som döms för det här sedan 1981. Och i utredningen som presenterats så framkommer det att han flera dagar innan händelsen publicerade en video på TikTok där han då delade med sig av sin plan.
Och motivet förklarar han som en hämnd för dödsoffren i massakern i indiska Jallianwala Bagh 1919 då brittiska trupper öppnade eld mot tusentals personer i en folksamling. Och i februari så erkände han då att han varit beväpnad och att hans mål var att skada och döda drottningen. Och i domstolen så framkom även att det var en AI-robot som uppmuntrade honom till den här handlingen. Och det är klart att det väcker ju en stor oro över farorna just med de här AI-robotarna. Och han ska då ha skrivit till roboten och berättat om sin plan och då fått svaret att det var mycket klokt och att roboten ska ha uppmuntrat honom till att du kommer klara det och så vidare.
Och han var klädd i en metallmask som var inspirerad av Star Wars och så hade han då det här laddade vapnet med sig. Och i rätten så framkommer det även att han då inspirerats av Star Wars och den här karaktären Sith Lord i den här viljan att skapa en ny värld. Så han levde verkligen i någon slags fantasivärld. Och några dagar innan han reste till Windsor så köpte han en doftdödare för att maskera lukt samt någon slags nödflyktsstege som han då förmodligen tänkte använda när han då skulle fly från slottet efter mordet. Men åklagaren berättade i rätten att Jaswant Singh Shahils motiv var att skapa ett nytt imperium och det skulle han då göra genom att förstöra resten av det brittiska imperiet i Storbritannien genom att få bort drottning Elizabeth. Och det framkommer även att Jaswant sökt då tjänster inom militärpolisen och brittiska armén i ett försök att komma närmare kungafamiljen. Och det är ändå läskigt när man hör allt det här, för att det här är ju en man då som haft under lång tid haft planer på att ta livet av drottning Elizabeth.
Ja, jag läste någonstans att de hade planerat det här i över ett års tid. Så han är verkligen, det här är verkligen någonting han har gått och tänkt och planerat för. Det var ju väldigt tur att vakterna stoppade honom och att det nu blev som det blev. Men väldigt, väldigt otäckt. Och som du var inne på, Jenny, att han också kunde gå runt på området i 2 timmar innan han blev upptäckt.
Mm. Men det är ju också faran med såna här enskilda galningar. Och det har man ju sett vid andra terrordåd också, att ja, men det är någon som är lite psykiskt sjuk, eller mycket psykiskt sjuk, får för sig någonting, kanske stalkar någon och sen till slut så tar livet av någon. Det är fruktansvärt, oerhört läskigt.
Men just det här
men
med...
Han är inte... Ja, förlåt. Om ni undrar varför vi ibland pratar i munnen på varandra så är det för att vi sitter i 2 olika delar av landet. Jag sitter i västra Skåne, ljuvliga Skåne, och Sara sitter i vår fantastiska huvudstad. Vi ser varandra via FaceTime, men det blir ändå så att vi pratar i mun på varandra ibland, så ni får lite överseende.
Jag kan meddela dig, Jenny, att jag sitter kvar i huvudstaden men drömmer mig härifrån. Nu är det bara några dagar kvar till semester.
Ja, vad skönt. Ja. Åh, vad bra för dig.
Underbart.
Men om vi kommer tillbaka till ämnet så är det så här att den här Jaswant Singh Shahil, han är inte den enda som lyckas ta sig nära kungligheter. 1982 så lyckades Michael Fagan ta sig upp för ett stuprör på Buckingham Palace och tog sig faktiskt in på slottet via ett fönster. Han hade nyligen blivit dumpad av sin flickvän, han var full som en alika kan man säga. Och så fick han bara för sig att jag ska ta mig in på slottet. Och när han då på fyllan klev in genom det fönstret så var han tydligen bara några centimeter från en städerska. Hon upptäckte honom och sprang och hämtade en vakt. Men Michael gömde sig och när vakten kom så trodde han att städerskan bara hade inbillat sig. Och det här är så sjukt, Sara. Alltså han stannade kvar inne på slottet i 2,5 timmar utan att bli upptäckt. Han satte sig bland annat på drottningens tron, du vet den här den stora tjusiga tronen. Han öppnade en av dåvarande prins Charles vinflaskor, drack upp den. Han kissade i en hundmatskål innan han då tog sig ut från slottet. Det är sjukt.
Ja, men det är så sjukt. Och sjukare blir det ju, för att det var ju inte slut där. För bara 2 dagar senare så bröt han sig in igen på slottet. Han fick för sig att det var dags att testa en gång till. Och då, den här gången, så hamnade han nästan direkt i drottningens sovrum. Och han klev in där och drottningen vaknade ju. Och hon rusade upp ur sängen och ska ha sagt så här till honom: vänta en minut, jag ska bara hämta någon. Och Michael blev då så chockad så att, av att liksom drottningen vaknade och att hon pratade med honom. Så han stod ju bara så helt stilla och inväntade då att någon form av tjänare kom och plockade ut honom från rummet. Och sen då inväntade de polis. Men det sjuka i det här, det är ju att han åtalades aldrig för det här brottet. För det skulle ha inneburit att drottningen kallats då som vittne, och det ville man undvika. Istället så åtalades han för stöld av vinet, men blev frikänd.
Han blev alltså frikänd.
Ja, men jag tycker det är så sjukt när man läser det här. Jag menar, tänk, nu gjorde han ju inte någon illa så. Men om han hade haft de tankarna eller någonting hade hänt. Nu gick ju allting bra. Han var bara en galning som ville klättra upp på slottet. Men mycket, mycket märklig historia.
Ja, och sommaren 2019 så försökte en 22-årig man ta sig in på Buckingham Palace, ja, men väldigt sent på natten runt klockan 2. Vakter stoppade honom, men ändå liksom. Idag är ju säkerheten mycket större och mycket bättre på grund av terrorhot. Men det var ju ändå så att den här 22-åringen, han hade lyckats ta sig över det höga staketet. Han var på väg in i byggnaden när han greps. Jag kan ändå säga, det är helt otroligt. Det är ingen säkerhet att tala om.
Jag tycker det är också helt otroligt hur man lyckas ta sig över de staketen om man tar en liten kik på hur höga de är utanför Buckingham Palace. Men nej, det är mycket otäckt när sånt här händer och att de lyckas komma så långt, alla som har försökt.
Ja, men verkligen. Hörrni, vi har närmat oss slutet på podden. Det kommer komma fler så kallade frågeavsnitt som vi spelar in lite i förhand för att vi ska kunna vara lediga. Vill ni ställa en fråga så skicka det till kungligt@aftonbladet.se. Vill ni ha dagliga nyhetsuppdateringar så följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig?
Instagram kungligt med Jenny heter jag där.
Och med det så vill vi såklart önska er alla en jättefin sommar. Och om ni är långtråkigt så tycker jag ni ska lyssna i kapp på... Ja, men det finns ju många avsnitt här i arkivet på Kungligt, eller hur, Jenny?
Oh ja, det gör det. Det finns ett par hundra, va, nästan.
Jajamän.
Ja, och nu tar vi 2 veckors semesteruppehåll. Så vi är tillbaka vecka 31.
Ja, med ett maxat frågeavsnitt blir det då.
Ja, så vill ni ställa frågor så kan ni skicka in det till kungligt@aftonbladet.se. Du, det märks att vi behöver lite semester, Sara. Jag tycker liksom att vi rundar av här. Både du och jag, vi kan ju berätta för lyssnarna att det har varit en hel del skratt och snubbel på ord. Jag tror att våra hjärnor redan... Alltså jag är ju egentligen redan på semester, men du ska ju på semester nu om ett par dagar.
Ja, men det känns lite som att hjärnan har någonstans redan checkat ut.
Det har den, det kan jag tala om. Men hörni, älskade lyssnare, vi hörs om 2 veckor igen. Ha det så bra!
Hejdå! Hejdå!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.